MSDN Radio. Sista dansen med Johan. MSDN Radio, kanske det sista för året, jag vet inte riktigt. Jag har ett par spännande intervjuer på gång, men vi har ikväll, det är måndag kväll, Johan Lindfors och jag, Dag König, via Skype. Tänk prata lite om två saker. Det är om Silverlight 5. Vi hade ju ett event förra torsdagen där vi introducerade Silverlight 5 och vad som kommer i den. Och sen kanske ett litet annat ämne, kanske inte så vanligt ämne i MSDN Radio, men vi ska säga farväl till Johan. Johan har ju bestämt efter 13 år, eller äntligen han kommit på efter 13 år att han ska göra någonting annat än att jobba på Microsoft. Men mer om det sen. Men hej Johan, och kanske hej till ditt sista MSDN Radio som anställd.
Schysst. Jag hoppas jag får komma tillbaka. Ja. Hej själv, Dag.
Det beror på om du är duktig på att prata. Ja. Ja. Ja, du får säkert komma tillbaka. Men vi ska prata mer om vad du ska göra sen, lite senare. För jag tänkte vi kunde ju börja med Silverlight 5. Du följde det här eventet. Du kan väl berätta lite om hela eventet som sådant först, och sen kan vi gå in mer på vad som sades där.
Just det, jo, Silverlight 5, slutet på, vad ska jag säga, början på december här, så hölls det ett evenemang som kallas för Silverlight Firestarter, som var egentligen en virtuell heldagsevenemang, mer eller mindre, med fokus på just Silverlight, både 4 och 5 egentligen, men där det först och främst introducerades och annonserades vad som kommer och vad som är fokusområdena i Silverlight 5.
Det var väl både en konferens ungefär som PTC, för det var väl flera hundra som var där, och sen var det också online.
Precis, de hade väldigt mycket folk faktiskt. Jag kommer inte ihåg, men jag tyckte de sa siffran 20 000, men jag vet inte om det var sant faktiskt.
Inte där, va?
Nej, precis, men inklusive med de som hade anmält sig online och hur det såg ut liksom så här. Så att det verkade riktigt coolt faktiskt.
Vet du, är det någon anledning tror du till att det här Silverlight Firestarter-event kom just nu, eller tror du det var planerat sedan länge?
För det första så har det varit planerat sedan länge, som jag förstått, eftersom vi har ju sett i våra kalendrar internt, men sen så tror jag också att det hade en viss poäng att faktiskt komma ut och berätta vilken satsning Microsoft faktiskt gör på Silverlight. Vi har ju blivit lite utmanade i communityn de senaste månaderna här på Microsofts commitment till både HTML5 och även framåt då med Silverlight. Någon sorts, vad ska jag säga, en otydlighet vad som har varit vår strategi, vilket vi kommer fokusera på och sånt där. Och jag tycker att med de investeringar som Microsoft gör i Internet Explorer 9, så är det ingen som idag tror på något annat, hoppas jag, än att HTML5 är en central teknik i kommande produkter från Microsofts perspektiv. Men också Silverlight Firestart-evenemanget, så är det ingen som behöver vara orolig för att Silverlight kommer ha en lång
livslängd.
Ingen som kommer vara rädd för att Silverlight inte kommer ha lång livslängd, utan det finns många saker framöver som är i pipan. Silverlight 5 sänder en sådan signal och en tydlighet, men jag tycker också att vi vet ju vad som är på väg även i Silverlight framöver, kommande versioner, så att det finns en jättegod story för de här två att samarbeta.
Eftersom vi tog upp det, ska vi ändå säga hur vi positionerar då Silverlight och HTML? Vad är vårt...
Ja, men alltså Silverlight kommer att kunna bidra till ytterligare, jag ska säga, rikare erfarenheter än vad som kan göras med HTML5. Bland annat med hårdvaruaccelerering för vissa typer av grafik, som 3D-grafik och sånt där. Samt naturligtvis en väldigt, väldigt rik programmeringsmodell med, som också då introduceras i HTML5. Eller förlåt, i Silverlight 5. Det blir svårt att hålla allting i tungan när jag har om 5 hela tiden. Med olika typer av mönster för affärssystemutveckling exempelvis, liknande, som är väldigt snabbt att utveckla och göra med just Silverlight 5.
Men kan det här ses som att vi ändå när vi väljer att prata om breda klienter, alltså där de ska kunna köra sig i så många olika miljöer som möjligt, så är det HTML5 vi satsar på den åt det hållet?
Jag tror att så som jag har hållit på de senare månader här och tittat lite på mobila plattformar och liknande egentligen, så är det relativt vanligt, ska jag väl påstå ändå, att HTML5 tas upp på kartan som någon sorts silver bullet, ska vi kalla det för det, för att kunna göra plattformsoberoende klientapplikationer, alltså med ett och samma programmeringsspråk, ett och samma sätt. Det här har ju varit någon sorts silver, det har ju funnits olika silver bullets för olika år egentligen, men ingen teknik har ju någonsin lyckats att göra en programmeringsmodell som fungerar på alla plattformar och fortfarande ge en optimal upplevelse. För vad vi också ser den senaste tidens olika typer av klienter som Windows Phone 7, iPhone, Android, olika mobila klienter, det är ju att för att kunna verkligen göra en rik upplevelse på alla dessa klienter, så finns det fortfarande så pass många olikheter mellan dem, vilket gör att det krävs specifika anpassningsbara modeller och programmeringstekniker för att verkligen dra nytta av de här teknikerna. Och där kommer Silverlight att passa in som handen i handsken för att fortfarande kunna göra en högre abstraktionsnivå men ändå ge en rikare upplevelse.
Ja, den som lever får se.
Ja. Precis.
Men om vi skulle gå in på Silverlight 5, vi annonserade ju det då. Vad var det som slog dig mest när du fick höra om det? Det är ett antal funktioner, vi kanske ska gå igenom, kanske inte riktigt alla, men några av de absolut viktigaste. Vilka var det som du mest hoppade högt för eller tyckte var kul?
Jag gillar mycket det de gör på RAD-sidan, alltså det här med hur de än gör applikationsutvecklingen ännu mer enklare egentligen och rikare på det sättet också, med ytterligare stöd för databindning och model view modellmönster som har blivit så populära även både i Silverlight för webben men också för Silverlight i Windows Phone 7 exempelvis, som är det vanligaste mönster vi använder för att konsumera data och exponera data till klienter egentligen. Mm. Med jättemycket starkare databindningsstöd och möjlighet att debugga databindningar så att utvecklingsmiljön blir snabbare och trevligare. Jag tyckte också att det som gjordes med out-of-browser-förmågorna, alltså med P-invokes och sådana saker exempelvis, blir otroligt coolt. De gjorde också riktigt häftiga demon där. Någonting som jag tror många kommer ta till sig, och det är ju den här att funktionen att kunna exempelvis läsa av data från USB-devices och sånt där tror jag är lite häftigt. Jag själv använder exempelvis en GPS-klocka när jag är ute och springer och kommer tillbaka till kontoret och laddar upp mycket av den här, eller till kontoret, till hemmet egentligen, och laddar upp mycket av den här datat. Då
kan man göra det samma sak för dig?
Ja, de här senaste tiden har det varit faktiskt samma sak. Men
det innebär att det, jag bara tänkte på PMVOK. Vi har ju möjlighet att anropa redan i Silverlight 4, men då är det bara COM-anrop vi kan göra. Nu kan vi göra i princip vilka anrop som helst.
Mer eller mindre, ja precis. Om man är så här trusted out-of-browser applications kan man göra det, sådana saker, vilket är otroligt häftigt faktiskt. Så det ska bli kul att se vad som folk kreerar där. Jag är helt övertygad att det kommer komma väldigt många så här rikare upplevelser av löpsystem och pulsmätare och allt vad det handlar om egentligen, tror jag kommer bli, det kommer nog gå ganska fort när det kommer några sådana.
Jag ser också att jag har tyvärr inte hunnit se det här, så att jag har läst på lite på webben, men jag ser att vi kommer ha, vi har ju redan testverktyg, men att vi kommer ha det ändå bättre då i Silverlight, genom att det blir en mer och mer plattform för affärsapplikationer och möjligheten då att automatisera testning och allting sådant, vilket jag tycker är jättespännande.
Absolut, och det är ju faktiskt en av de mest vanliga frågorna vi får just nu. Det är hur kan vi automatisera våra användningstester, alltså användargränssnittstesterna också. Så att vi slipper ha manuella tester av tryck på den knappen, fyll i det här värdet och sådana saker. Även i gränssnittsperspektivet, alltså inte bara göra det på modeller då exempelvis. Så det är någonting som kommer verkligen förenkla och göra utvecklingen snabbare, tror jag, helt övertygat. Sen så naturligtvis, många har ju efterfrågat en 64-bitars klient eller en plugin, och det är också någonting som är efterlängtat, vet jag. Så att det är också någonting som jag tror kommer att hjälpa flera stycken. Fler och fler kör ju 64-bitars klienter för datorer. Mm.
Men jag tänker, det som ändå Silverite är känd för och som de började var är ju med media. Och nu har vi bara nämnt egentligen programmeringsmodellen.
Just det, det var det som jag gick igång mest på faktiskt. Även fast det som nämndes först var precis som du säger, mediasidan. Och det var ju där som Silverite egentligen kom från början. Första versionen av Silverite 1.0, den var ju nästan helt och hållet riktad till mediedistribution, ökade upplevelser för att just streama video och, eller sända video och ljud och sådana saker. Men vad som kommer nu då exempelvis är möjligt att kunna göra, ha stöd för hårdvarudecoding på video, så man kan använda GPU för att förbättra prestandan egentligen när man dekodar video, vilket gör att vi kommer att kunna streama ut, om jag förstod det rätt, 1080, progressiv 1080 HD-kvalitet till devices, vilket är naturligtvis otroligt coolt, till netbooks och sånt där som är lite häftigt. Sen någonting som ska bli kul att testa sen, det är den här TrickPlay. Har du hunnit läsa någonting om det?
Nej, jag har sett att vi kan variera hastigheten då på playback helt enkelt.
Just det, och det har vi kunnat gjort förut också, men då har man ju också förstört pitchen på den som pratat och sånt där. Och det här har ju någonting varit ganska aktuellt för, alltså en demo som presenterades eller visades var ju också, eller scenariot var det väl egentligen, instruktionsvideos för när man spelar in internt. Vi kör ju sådana videos själva, du vet ju. Att man då skulle kunna spela upp dem i dubbel hastighet utan att få ekorsröster eller piff och puffröster på de som talar. Och TrickPlay gör alltså att när man, även fast man höjer hastigheten så sänker den pitchen på röster. Så det låter fortfarande som riktiga personer, bara att de pratar väldigt mycket snabbare, ungefär som jag gör nu.
Jag tycker det verkar jättespännande att vi äntligen kan använda fjärrkontrollen.
Ja, det har jag.
Det är bra för oss som är softpotatisar.
Nej. Kanske finns vissa indikationer på vad Silverite är på väg också till TVn och allt vad det handlar om egentligen.
Så det är jättebra. Du, jag vet inte om det var du eller nej, det var nog Robert Folkesson som berättade idag på jobbet att en av de roligaste demonstrationerna var 3D-stödet.
Ja, och nu kommer jag inte ihåg vad det företaget hette som hade gjort det, men det som visades var ju en otroligt läcker medicinapplikation, lite av det som jag har sett på Surface skulle jag vilja påstå med VPF. Undrar om det inte var samma företag faktiskt som gjorde det, där man fiktivt skulle tänka sig en läkare då, som har en 3D-modell av en patient som du sedan då kan med hjälp av att databinda egenskaper i element på element, som exempelvis en slider, kan databinda till opacity på texturer som syns i 3D-modellen, vilket gör att du alltså kan skruva med hjälp av sliders hur mycket du vill se genom huden, muskler, nervtrådar och sånt där egentligen in på skelettet. Och det är ju otroligt snyggt hur man databinder in till pixel shaders och sånt där, som jag förstod det.
Men var det inte någon också de hade renderat Scott Guthrie i
ja, men det var samma faktiskt. De gjorde även det, och det var det, de använde hans kropp då som ett exempel på en patient. Och så hade de renderat honom, eller byggt honom en modell som är, ska man kalla den för en utopisk kroppsbyggare på något sätt liksom. Med en, och även satt hit en tatuering på Silverite på axeln och sådana grejer.
Men det här innebär ju, om jag förstår utifrån det, men jag har inte sett det själv, att vad är det egentligen nu som gör att man inte ska kunna göra 3D-spel i Silverite?
Ah, jag har faktiskt inte kunnat kika riktigt på de här 3D-API-erna. Jag vet inte hur rika de kommer att vara. Det står att man får stöd för GPU och 3D-grafik. Jag vet inte exempelvis, det som var ambitionen från början var ju att man skulle integrera XNA och Silverite. Jag vet inte om det är det som har hänt här. Så jag måste faktiskt backa lite på den och återkomma till exakt vad det innebar. De som presentera det här, gjorde det här demot som de hade gjort utvecklingen. De hade alltså lagt ner en vecka på att utveckla den här lösningen, vilket är klart coolt. Nu antar jag att de hade en del klart redan sedan tidigare, och potentiellt också att de hade gjort det i VPF. Och det vore ju riktigt coolt faktiskt.
Men det går i alla fall åt rätt håll.
Absolut, absolut. Mm. 3D har också varit en av de frågor som jag fått mest också, på att verkligen få riktigt 3D och inte bara den här perspektiv-3D som vi har haft nu i Silverite 4.
Men när jag tänker på, nu pratar vi om GPUer och sånt. Vi som sagt, vi stödjer ju Macintosh-datorer. Hur vet du hur det kommer att se ut då? Kommer de här att splittas upp, eller kommer vi ha samma stöd för GPU och sånt även på Macintosh OS?
Jag vågar inte svara på det. Vad man skulle kunna tänka sig är att man kan, att man potentiellt kan falla tillbaka till mjukvarurenderare, vilket inte alls är en optimal upplevelse såklart då. Men jag vågar inte svara riktigt på det just nu, utan där måste vi nästan låta Dunway få kommentera sen. Jag tror hon har bättre koll på de delarna faktiskt.
Jag ser här också att en beta kommer första halvan av nästa år. Det är väldigt stora såna här tidssjok, de säger. Beta kommer inom ett halvår och en release kommer nästa halvår, alltså andra halvåret av 2011. Det är väldigt lång release nu. Det är inte vi vana vid när det gäller Silverlight.
Nej, faktiskt inte. Men det kan väl också innebära att det är en hel del jobb som sker. Nu har vi fortfarande... Man ska inte skapa för mycket förväntningar heller här. Men det ger dem ju en del utrymme att kunna skapa ytterligare funktioner också. Och kanske göra betan. För betan, det som visades, om man ska kalla för den alfa-fallen, var ju väldigt, väldigt snyggt redan nu. Så det ska bli kul att se vad de mäktar med här den närmsta tiden egentligen. Det sände ju också en signal till att det var viktigt för oss. Och vi vet att vi har fått en del förfrågningar i community egentligen. Hur ser roadmappen ut för Silverlight? Vart är vi på väg egentligen då, i förhållande till bland annat då, HTML5?
Spännande, och som sagt, för oss som fler och fler av oss som jobbar med Silverlight, vi kommer ju naturligtvis att ligga på här och titta när betan kommer.
Absolut.
Och då kommer vi snabbt över till nästa grej, tänkte jag då, det att du också kommer att kanske ligga på lite och titta på Silverlight beta, men från ett utifrån perspektiv, alltså att inte inifrån Microsoft.
Precis, inga alfar längre. Nej.
Nej, det kanske är skönt.
Ja, jag vet.
Bara att inställa om datorn varje månad.
Ja, nej, det gör ju inte. Men det
du borde göra.
Ja, faktiskt. Men det är inte lika ofta. Man installerar så otroligt mycket betor och olika interna versioner och fram och tillbaka. Och, nej, jag får skylla mig själv kanske. Men det är väl lite av passion eller lite av... delen av att ha varit evangelist egentligen, att hålla på och testa så mycket som möjligt så att man verkligen får testa olika sessioner, det som finns.
Jag tänkte vi kunde berätta först vad du ska göra så folk som är nyfikna vet det. Och sen tänkte jag vi kunde väl ta en liten recap. Du har ju ändå varit 13 år på Microsoft. Det har ju hänt oerhört mycket. Jag menar, oj... Internet har kommit och
mail har börjat användas, ja. Och slutat användas.
Ja, precis.
jag ska sluta här nu och sluta årsskiftet och börja på ett företag som heter Infosom. Där jag ska ikläma rollen utvecklingschef eller utvecklingsansvarig och titta på att bygga upp en fokuserad utvecklingsavdelning egentligen på Infosom, som idag är väldigt starka på systemintegration och en del infrastruktur. Och nu ska vi även kika på rena utvecklingsprojekt framöver egentligen och se vad det kan vara, vilka områden som är relevanta och centrala egentligen att fokusera på. Ja, det kommer bli både rekrytering och strategier, en del konsulting, naturligtvis projektledning och arkitektur. Det ska bli otroligt roligt att få använda den kompetens och det som man har byggt upp under flera år egentligen på riktigt, om man ska kalla det för det.
Men det som är spännande tycker jag också, det är att du ska få både jobba i Sverige och USA, eller hur?
Ja, och Infosom har en del uppdrag och håller på med en del nya kunder också, både i USA och i England och även några andra länder som vi kommer att titta på framöver, där det kommer att krävas en hel del tid. Och det är någonting som jag har längtat lite till faktiskt, att få jobba lite internationellt faktiskt då. Och det har funnits stora möjligheter för det på Microsoft också, men oftast då med kravet att behöva flytta till exempelvis USA eller någonting, och det har inte varit lika intressant från mitt och familjens perspektiv egentligen då, utan det här är lite av best of both worlds faktiskt, att kunna jobba, vara bosatt i Sverige men jobba delvis internationellt.
Så det första jag hörde när vi fick reda på att du skulle börja på det här jobbet och att du skulle flytta till USA, det var frågan, vilka hörlurar skulle du köpa?
Ja, fast jag ska ju inte flytta till USA.
Nej, förlåt, flytta. Men alltså, du skulle bara jobba i USA. Alltså, vilka noise-canceling-lurar skulle du ha och att du äntligen får köpa några?
Ja, faktiskt. Nu ska jag verkligen gå och köpa. Alltså kosta på dem riktigt faktiskt. Titta på sån här, vad heter de? Bose. Ja, Bose eller Bose eller vad de kallas för någonting. Som jag provat på några gånger nu, men de har ju varit så otroligt dyra och det har inte varit lämpligt att när man kör en timme till Malmö i flyg liksom, eller på tåget någonting. Men nu känns det som att om jag ska åka några vändor fram och tillbaka till USA och London, då kan det vara relevant att ha riktigt sköna lurar.
Men jag tycker det vore kul att göra en liten recap här nu. Som sagt, du har ju jobbat 13 år på Microsoft. Du kan ju berätta hur du kom till Microsoft.
Ja, jag började faktiskt 98, april 98, så om jag ska vara strikt här så har jag snart gjort 12 och ett halvt år då, men det vem räknar det på att säga. Jag började som systemingenjör och vart ska man kalla för headhuntad eller någonting från högskolan. Så jag kom direkt från högskolan Dalarna till Microsoft april 98 och var ju inte riktigt, riktigt klar med mina studier. Jag hade inte riktigt gjort klart examensarbetet egentligen när jag började. Men det behövdes resurser den tiden, så att, det var bara packa sin väska och sticka, för jag bodde i Borlänge då egentligen.
Men vad var det gjorde att du ville välja Microsoft och just också kanske avbryta dina studier och inte få ett färdigt diplom?
Det var flera saker som gjorde egentligen. När jag pluggade så var jag först så hade jag bestämt mig för att jag inte skulle blanda mig in så mycket i studentorganisationer och sånt där, eftersom jag ville verkligen fokusera på studierna och göra det bästa ifrån mig där egentligen. Men till slut så började ändå bli nyfiken på att vara med. Det är lite som communities, tror jag faktiskt. Och det gjorde att jag först var en del i en Linux- och Unix-grupp som heter BIG, eller Borlänge Intelligence Group. Var med där ett tag och sedan så gick jag över till en studentgrupp som heter MVAC, eller European Microsoft Windows Academic Center, som var ett samarbete mellan den akademiska världen och Microsoft. Och den personen, Jonas Persson, som startade upp MVAX tillsammans med några personer, några studenter på Högskolan Dalarna. Det var honom jag lärde känna egentligen. Det var han som tipsade mig om att jag borde söka en tjänst som fanns då på Microsoft.
Så du gick över alltså från Linux till Microsoft? Du började som Linux-hacker då?
Jajamän, eller Linux-hacker. Jag var ju lätt den som var sämst i det där i gänget i BIG där som det hette på Linux och Unix. Men det var jättekul faktiskt. De andra var hysteriskt duktiga på de teknikerna. Och de är fortfarande jätteduktiga i både Linux och Microsoft-plattformen och sånt där. Så att det...
Men systemingenjör, vad var det du jobbade med för produkter?
Då var det mycket fokus på NT. Vi skulle till att lansera NT, eller vi hade precis lanserat NT 4 och Windows 98 skulle till att komma. Vi började titta på NT 4 Terminal Services. Jag kommer ihåg, jag höll på med NT 4 Option Pack som det hette, va? Så där man släppte in vad heter det nu då? Microsoft Transaction Server och såna här saker. Och sen var det mycket fokus också på backoffice-produkterna som det heter då, med Exchange och SQL och den paketeringen som då var aktuell egentligen, när man paketerade det som behövdes för ett företag egentligen på i ett kit egentligen som kunde installeras på en och samma server. Så det var det jag började jobba med egentligen. Så det var mycket infrastruktur och inte så mycket utveckling. Men ändå, det första jag gjorde när jag kom till Microsoft, kom ihåg, det var att jag fick sätta mig och bygga en lösning för Microsoft Gotland runt, som var alltså en det var en sån här GPS-lösning där man använde GPS och kopplat till en handdator, så Ericsson.
GPS fanns det 98?
Absolut. Och en handdator och kopplat till en mobiltelefon, för allt det här var inte integrerat än och samma, utan det var tre enheter som sedan paketerades i en vattentät låda och skruvades fast på några båtarna på Gotland runt. Båtarna egentligen då. Och så skulle användas för att kunna positionera dem och visa på realtid mer eller mindre på nätet var båtarna befann sig via så här sjökort på internet och sånt där. Otroligt häftigt. Det fungerade hur bra som helst ända tills båtarna kom utanför mobiltäckningen. Som vi hade varit lite svårt för oss att täcka. Testa egentligen då, kom vi på där. Vilket gjorde att helt plötsligt så buffrades alla meddelanden upp som skulle skickas via sms då till servrarna. Och sen bara smalde.
Ah, okej. Okay. Så redan då? Nej.
Precis.
Men du, sen alltså jag menar 98-99 där, då började det ju mullra om någonting som skulle komma med .net. Och det som var föregångaren till den avdelning som du och jag jobbar på, DPE, vad hände sen i nästa steg?
Microsoft har alltid haft en avdelning som fokuserar på utvecklare, och speciellt det de utvecklingsorganisationen som kallar för ISV eller Independent Software Vendors, som alltså paketerar eller bygger och paketerar produkter som säljs gärna som över disk eller låda och färdigpaketerade. Och de hade då också delar av, kom ihåg rätt här nu, vad heter det? Produktmarknadsföring. Och det här var en avdelning som jobbade både nordiskt och svenskt då egentligen. Så att vad jag gjorde efter ett halvt, kanske två år någonting tror jag det var att jag sökte tjänst som produktchef för Visual Studio. När jag kände att det var aktuellt. Och började sedan då som produktchef i betaperioden egentligen för Visual Studio, som skulle bli Visual Studio .net 2001 och 2002 eller vad de heter för någonting där. I Norden egentligen, så åkte runt i Norden och ganska mycket evangelistjobb, men också en hel del marknadsföring, kampanjer, prissättningar, produktplaceringar, annonser, licensfrågor och sånt egentligen.
Var det då du varit duktig på Excel?
Då var jag lite duktig på Excel faktiskt. Därför då fick man göra budgetarbeten och forecast på försäljning. Och, det var häftigt faktiskt. Excel är en enormt häftig produkt. Jag vet inte om du var med i den diskussionen förra veckan. Vi pratade om det, att om det finns någon produkt som tvivlar på får kritik någonsin egentligen, så är det nog Excel faktiskt. Det är ingen som tycker att Excel är en dålig produkt.
Nej, men jag har varit med ofta om att den används fel.
Det kan stämma. Det finns oerhört mycket funktionalitet i den också.
Nej, jag menar när man börjar använda det som en databas och sen företag använder det som att det skulle kunna vara en riktig databas när den är en fil.
Det har du och jag aldrig gjort.
Nej, inte vi, men jag känner den.
Jag gjorde faktiskt mitt examensarbete på Access. Det tyckte jag var lite roligt. Ja, det var nästan lika illa. Nej, det var inte.
Men vad jag förstår så kom det ju en grupp där som, vad var namnet på gruppen som skulle då promota .net? Och jag trodde att du hängde med där inne. Jag kanske har
fel. Nej, jag tog faktiskt ett sidospår, för att det här var en nordisk marknadsavdelning också som jag jobbade i då, och sen så decentraliserades den till att spridas ut ur respektive organisation, och då så tog jag istället ett produktmarknadsföringsjobb för serverprodukter. Så jag hade hand om BizTalk, SQL och vad hade vi mer? Commerce Server, en del av de produkterna.
Var det då du åkte på en skattesmäll?
Det var mer än vad jag visste.
Jag tänkte att du köpte väl en BizTalk-server och fick skatta för den, var det så?
Nej, det var inte jag. Det var inte jag.
Okej. Men det har hänt.
Nej, det var väl faktiskt Visual Studio till och med på den tiden, tror jag, som någon köpte och fick bli förmånsbeskattad på den, eftersom vi hade bra internpriser på dem. Men, det var inte jag.
Okej, det är sådär rykte som går.
Jaha, att det var jag. Ja,
men då har vi avlivat ett rykte.
Då ska jag berätta för den som verkligen gjort det och som sprider de ryktena. Att han ska sluta sprida. Nej då. Nej, men så jag gjorde det ett tag. Men samtidigt så insåg jag där att jag var ju egentligen programmerare och utvecklare. Och det var då som den här avdelningen startade, precis som du säger. .net-gruppen kallades ni faktiskt ett tag. Och jag sökte mig dit efter ett tag och började som evangelist, utvecklarevangelist, och kom ihåg att det första jag gjorde då, det var att jag åkte ut på roadshow tillsammans med både externa konsulter och interna och pratade om säkerheten i .net. Kod- och bevisbaserad säkerhet, vilket var en häftig utmaning. Att gå från marknadsföring av BizTalk och Commerce Server till att vara ute och köra roadshow och prata om Code Access Security och Permission Denied och sådana grejer.
När var det här? Det var alltså när produkterna hade släppt och varit ute något år, eller?
Ja, det var precis i anslutning till det. Så kan det ha varit 2002, 2001, 2002 där omkring, tror jag. 2002 tror jag måste det ha varit egentligen. Jag har inte exakt koll på det här. Jag borde ha koll på det som man har haft CV:n uppdaterad på sistone, eller hur?
Och sen dess så var du kvar här på den här avdelningen.
Sen har ju den gruppen fortsatt egentligen och hållit på och pratat om utvecklarprodukterna. .NET har ju varit en ganska central teknik. Den har vuxit. Vi var väl 5-6 personer från början och nu är vi ju 15 personer. Vilket också sänder en viss signal till att .NET har tagits emot extremt positivt och fler använder teknikerna. Så det finns ställs ytterligare förväntningar och förhoppningar på att vi ska kunna stötta med tid och resurser och hjälp och allt sånt där egentligen. Både evangelisering och faktisk liksom guidance av hur man använder produkterna och teknikerna. Samtidigt som vi inte bara fokuserar på .NET, utan vi fokuserar även på större perspektiv och tittar exempelvis på Azure. Och sen är frågan, är Silverlight en .NET-produkt eller något sånt där? Men, så det har ju vuxit hela tiden.
Du är ju passionerad för väldigt mycket och det är ju jättebra. Det märker ju alla som möter dig att du är väldigt passionerad, plus att du är väldigt påläst. Vad är det som du har varit mest passionerad för de senaste åren? Vad är det som har gjort att du ändå har trivs så bra på Microsoft? För det antar jag att du har gjort.
Absolut, absolut. Och jag har ju spenderat majoriteten av min tid på Microsoft senaste året.
Din vakna tid, ska jag säga.
Ja, det kanske skulle säga. Det är det nog. Ja, jag har inte sovit så mycket på jobbet faktiskt. Jag har faktiskt kommit på senare år att jag har en förmåga att bli väldigt passionerad av det som jag just nu fokuserar på. Att, för jag kommer ihåg när jag började på Microsoft, eller började på DP-gruppen eller .NET-gruppen där och fick hålla på liksom nästan uteslutande med säkerhet, så var säkerhet det absolut häftigaste som fanns. Sen så skiftade vi en del fokus till som kvartalet efteråt, eller åtminstone halvåret efteråt, och började kika mer på webblösningar. Och då var det ASP.NET som var hur häftigt som helst. Liksom. Och då var det man skulle bygga från alla håll och kanter med mönster fram och tillbaka. Och sen så, efter ett tag, så lanserades ju .NET 2, och då var vi ner på och titta på runtimen igen med generics och mönster och såna här grejer som var otroligt coolt. Och arkitekturen började trillas upp egentligen med flerskiktade lösningar och dataaccess-tekniker. Så då var det dataaccess ett tag som var hur häftigt som helst. Och så här hållit på. En teknik som jag har varit riktigt, riktigt intresserad av är WCF, Windows Communication Foundation. Som jag tycker var, när det släpptes, var banbrytande hur produktivt det kunde vara egentligen att göra enklare lösningar och samtidigt kraftfulla. Samtidigt som det har varit en av de tekniker som har varit svårast för många utvecklare att ta till sig. Just därför att det är ganska hög tröskel att ta sig över för att bli duktig på WCF. Mm. Och sen en teknik som jag har hållit på med ända sedan jag var liten egentligen, kan säga, när jag började programmera, det är ju spelprogrammering. Så när XNA släpptes för ett par år sedan, då var ju jag som barnen på skolgården, eller inte vad jag ska säga, men det var ju hur häftigt som helst. Och Manage DirectX innan dess och sånt där, så att spelprogrammering har hållit på med en hel del också.
Jag tänkte på tänka lite här nu, jag tänkte så här, nu ska du få din Mona Sahlin stund här, berätta om framtiden och vad du tror om Microsoft och våra utvecklingsverktyg, men också hela det här businessen som vi är inne i. Vad tänker du nu och framåt gent? En stor fråga.
Ja, en stor fråga. Oförberedd fråga. Det här borde du ha skickat till mig innan.
Aldrig.
Nej, precis. Mona Sahlin fick inga förberedelser heller, va? Nej, alltså jag är helt övertygad om att Microsoft kommer ha en fortsatt framgångsrik liksom, med tekniker och produkter och plattformen. Så jag tycker fortfarande att en av de absoluta styrkorna i Microsofts plattform, det är ju hur vi konsekvent lyckas skapa liksom en gemensam, liksom säga, en övergripande programmeringsmodell som gör att oavsett var du kommer ifrån och vad du har för passion i tekniken, så kan du snabbt sätta dig in andra sidor av plattformen. Jag menar, kan du .NET, lär du dig .NET och C-sharp på de teknikerna, då kan du hålla på med spelprogrammering. Du kan hålla på med avancerade webblösningar. Du kan göra integrationslösningar med BizTalk. Du kan göra Office-integrationer. Det finns inget hinder. Till skillnad från många av konkurrerande teknikerna, där du måste lära dig då ett specifikt, inte bara språk utan även ett underliggande ramverk och kanske till och med en struktur och hantering både under och över egentligen, som gör att det är väldigt lätt på Microsofts plattform att vara bred. Samtidigt som vad jag tror att Microsoft behöver bli tydligare med framöver, och det här har ju vi pratat ganska länge om, du och jag och många andra, det är att verkligen vara bättre på att formulera rekommendationer över när en teknik är relevant och inte egentligen. Som ett exempel kan vara återigen Windows Communication Foundation i förhållande till ASMX, i förhållande till andra tekniker för distribuerad kommunikation som fortfarande potentiellt används som sockets exempelvis. Just det här att verkligen vara tydlig med guidance, när ska man välja vad? För att väldigt många av våra kunder, väldigt många av våra partners det är ju en högkonjunktur just nu och alla är ju fullchokade. Man har inte tid att sätta sig in i alla nya tekniker som kommer, alla nya ramverk och olika typer av plattformar och verktyg egentligen. Vi måste bli bättre på att formulera egentligen rekommendationer, tips och tricks. Jag har lekt lite med tanken att alla vill kunna välja, men ingen vill välja. Alla vill ha valfrihet, men ingen vill egentligen ta beslutet. Liksom. Utan där vill man gärna ha någon som verkligen rekommenderar. Alla vill ta beslut med honom, men man vill gärna ha så få val som möjligt att välja på. Just därför att det ska vara enkelt att sätta sig in. Och det tror jag vi Microsoft kan behöva bli bättre på. Där tror jag väldigt mycket på det som Patterns and Practices gör och det som Robert håller på med runt arkitektur och sånt där. Så absolut relevant.
Nu när du har, när du kommer att lämna Microsoft, så min fråga är då liksom, vilket kommer bli ditt hemmaprojekt och på vilken plattform kommer det att bli nu när du får välja helt själv? Har du tid, tror du?
Ja, det hoppas jag verkligen. Jag har ju den senaste tiden satt mig in väldigt mycket i Windows Phone, och det är ju en enormt attraktiv utvecklingsplattform. Jag tycker det är hur kul som helst och har massor av idéer och sånt där som ska försöka realiseras någon gång, både spel och applikationer och sånt där. Så där hoppas jag ska kunna göra lite fler saker. Jag funderar på att faktiskt dra igång en XNA eller potentiellt en spelutvecklingscommunity på något sätt, lite mer fysiskt än gamedev.se exempelvis, och kanske träffas lite då och då, utbyta erfarenheter över spelutvecklingen, för jag tycker det är fortfarande en otroligt häftig marknad och en bransch som där Sverige naturligtvis ligger väldigt långt fram. Jag skulle vilja lära mig mer om shaders och fysik och AI och sånt där som jag själv är väldigt dålig på, och det skulle vara kul att kunna göra då av de som är duktiga på det. Man kanske kan utbyta erfarenheter och sånt där.
Ja, hade du något mer jag tänkte?
Sen får vi se vad det mynnar ut det här egentligen. Jag tror att mobilen kommer bli en av mina grejer som jag håller på med både på arbetet och på fritiden framöver. Jag kommer inte släppa spelprogrammering heller, det är helt övertygad om. Sen får vi se vad det mynnar ut egentligen, vad som händer med USA och de andra länderna och sånt där egentligen, vad det leder till.
Du har ju varit en rätt offentlig person de här sista åren, kan man ju lätt säga. Kommer du att bli helt borta från radarn nu, eller hur har du tänkt dig med typ din blogg och såna här saker?
Jag har inte riktigt hunnit tänka så långt faktiskt. Jag har haft så otroligt mycket att göra just nu. Jag har knappt bloggat någonting på, och knappt twittrat eller någonting på sista tiden. Vi är fullchokade i det här projektet vi håller på med. Men jag vill absolut försöka fortsätta blogga. Jag har ju betraktat min blogg lite som ett filter över information mer eller mindre tidigare. Liksom, och skrivit mer, försökt åtminstone att skriva saker som jag tycker har själv varit intressant för min egen del. Och det tror jag kommer fortsätta försöka göra. Det är väldigt bra sätt att dokumentera det som jag tycker är bra och trevligt. Det är nästan som en dagbok som inte skrivs varje dag kanske. Jag kommer på mig själv att hitta, när jag, i efterhand alltså, att söka problem och hitta lösningar på min egen blogg. Det tycker jag är roligt.
Det kanske till och med blir så att du kommer blogga lite mer. När du får den, du behöver kanske mer utlopp då på det sättet.
Ja, kanske. Jag vet inte. Just nu så har det varit, nu har det blivit ganska internt här, så att det blir, så att, ja, jag hoppas det. Jag vill absolut inte bli en försvinna från radarn, om man ska kalla det för det. Jag tycker det är kul att stå på scen och prata och sånt där. Och även fast min nya roll inte innefattar så mycket presentationer och evangelisering, så kallar för det, så tror jag absolut att jag inte kommer kunna hålla mig. Jag kommer inte kunna hålla mig från scenen. Jag tycker jag är ju en extra, vet exhibitionist också till och med. Jag håller på med trubadurat och pratar inför folk och sådär. Jag tycker att det är roligt att stå där i rampljuset ibland, så det kommer jag inte kunna släppa.
Men du har ju inte lämnat in några sessionsförslag till Tech Days, hur ska vi då göra?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har ju varit track owner för Windows Phone-delen där, men det kändes ju lite känsligt att skicka in mig själv där. Men det kanske blir det faktiskt, lite baserat på vissa av de här projekten vi håller på med nu.
Okej, spännande.
Ja, det skulle vara kul att göra en liten good, bad and ugly session och sånt där, kanske en Windows Phone 7-utveckling.
Sista frågan bara. Om man vill, har du någon privat mailadress du vill dela ut nu så vi kan nå dig?
Absolut, den lättaste att komma ihåg är johan.linfors@live.com. Den är ungefär som den som jag har haft på Microsoft då. Men johan.linfors@live.com. Annars så kommer jag fortsätta köra programmeramera.se där. Den lämpar sig bra ett tag till. Måste försöka hitta på någonting kreativt och trevligt som är mer international kanske. För programmera mera funkar ju inte riktigt.
Program more.
Nej, det develop more. Jag vet inte. Jag får se.
Tack så mycket Johan för den här tiden. Det är inte jag som ska säga, det är du som har nästan anställt mig, i alla fall har du varit min chef och så, men det har varit jätteroligt den här åren och vi kommer säkert att höras igen och den programmeringskommuniteten eller utvecklarkommuniteten med Microsofts produkter primärt kommer säkert att höras av Johan Lindfors mer, så tack för den här tiden och vi säger inte något annat än på återseende, eller hur?
Absolut, absolut. Tack då.